Julen står för dörren. Många av oss håller kanske på med det sista rycket med studier eller arbete innan julledighet och julfirande. Själv så förbereder jag mig för att åka norrut och fira jul och nyår med släkten, som vi säger. Om tågen går som de ska. Jag vet inte om ni brukar följa nyhetssändningar och så. Jag själv brukar läsa rubriker som kommer upp som notiser på telefonen och då ibland klicka mig vidare för att läsa mer om något som intresserar mig extra mycket kanske. Och många vet kanske att förra helgen särskilt då rapporteras det ju en hel del om det här tågkaoset man förutspådde skulle ske när Trafikverket skulle byta system. Eftersom jag åker tåg vid jul så var det en sån rubrik som ändå fångade mitt intresse om man följde. Hur ska det gå? Kommer jag ta mig upp till Norrland som tänkt? Ja, det värsta som kan hända i mitt fall, att jag blir strandad i södra Sverige, är ju ingen livsomvälvande katastrof, även om det vore tråkigt så. Men nyheter har ju den här tendensen, tycker jag, att man rapporterar det sensationella. Det som ofta kanske spelar också på vår rädsla. Och därmed ibland också triggar vårt intresse kanske och vår oro på olika sätt. Men idag så tänkte jag att vi ska gå till julevangeliet. Och tillsammans förbereda våra hjärtan för att ta emot julens glada nyheter. De goda nyheterna att Gud gav oss sin son i Jesus Kristus. Så vi ska läsa Lukas andra kapitel. Och har du en bibel, slå gärna upp. För jag tänker att vi ska läsa alla verser här. 1-20 i alla fall. Där vi kanske möter tidernas häftigaste nyhetsrapportering. Och sen delar jag några tankar från den här texten. Så Lukas evangeliet kapitel 2, vers 1 och framåt. Och då står det så här. Att vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem. För att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa det till dem. Var inte rädda. Jag ber bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var som det hade sagts dem. Man ska hålla tungan rätt i munnen, särskilt vid namnen. Quirinius, hur uttalas det egentligen? I don't know. Yes, låt mig i alla fall försöka säga något om julens budskap utifrån denna text. Jag kommer särskilt uppehålla mig vid ängelns glada nyheter till herdarna som står i vers 10-12. Så en ängel visar sig alltså för några överrumplade och skräckslagna herdar och berättar tidernas kanske största nyhet. Och det första ängeln säger i detta nyhetsreportage, det är orden: var inte rädda. Var inte rädd. Det finns fler exempel i julberättelsen när en ängel visar sig för människan. Till exempel när ängeln kommer till Maria. Och de första orden är där också: var inte rädd. Jag vet inte, kanske är det en god ordning för änglar att hälsa människan med den frasen, eftersom man kanske blir lite rädd om en ängel plötsligt kommer till en. Men änglar beskrivs ju som Guds sändebud, Guds budbärare, som ger människan hälsningar från Gud. Och en av Guds hälsningar till människan verkar vara just detta: var inte rädd. Uppmaningen att inte frukta och inte vara rädd, det finns på flera hundra platser i Bibeln. Gud verkar veta att det är något vi behöver höra om och om igen. För vi människor blir ofta lätt oroliga och ängsliga. Så när Gud sänder sin ängel för att dela med sig av den stora nyheten att Jesus är född, är den inledande hälsningen: var inte rädda. Du behöver inte vara rädd. Och kanske är det ett budskap som vi särskilt behöver höra idag. Våra nyhetsrapporteringar präglas ju mycket av kriget i Ukraina, säkerhetsläget i vårt eget land. Vi har inflation och skenande elräkningar, elpriser och elräkningar. Sjukdomsspridning, skjutningar, klimatkris, ja ni vet, etc. etc. Nyhetsrapporteringar som lätt skapar oro och en stigande rädsla. Hur ska det gå med världen och med våra liv? Eller hur ska det gå med våra barn och deras framtid? Och det är ju på ett sätt rimliga frågor utifrån den information som nyheterna ger. Och dessa nyhetsrapporteringar som vi ser på TV, det blandas ju emellanåt med nyheter från våra egna nära och kära. Kanske nyheter om sjukdom, skilsmässa eller dödsfall och så vidare. Vi lever i en brusten värld som emellanåt kan upplevas mer mörk än ljus. Men Guds budskap till oss som lever i denna världen, tänker jag fortfarande, är de här orden: frukta inte, var inte rädd. Det finns nämligen också goda nyheter. Jesus är här. Evangeliet, budskapet om Jesus, det är goda nyheter för våra liv och vår världs framtid. Och ett av julens budskap, tänker jag, är Guds hälsning in i vad som emellanåt kan upplevas som nattens timma. Nämligen: var inte rädd. Du behöver inte vara rädd. Frälsaren är kommen, som vi sjunger. Gud är med dig. Det finns hopp för framtiden. Budskapet om Jesu ankomst är glada nyheter. Inte menat att skapa en förlamande rädsla, utan att generera en förlösande glädje i hoppet över vad Gud kan och kommer att göra med världen och med våra liv. Så ängeln säger: var inte rädda. Vidare så rapporterar ängeln de glada nyheterna att en frälsare har fötts, och säger att han är Messias. Han är Messias. Jag vet inte hur bekant du är med termen Messias. Det är ju något som är återkommande i Bibeln, en sån här begrepptitel som de slänger med hit och dit. Själva ordet betyder ju smord eller den smorde. Och att vara smord, det visade att en person var utsedd av Gud för en speciell roll eller uppgift. Israeliterna smorde till exempel sina kungar med olja när de installerades i sitt uppdrag. Och i de gammaltestamentliga texterna, hålla tunga rätt i mun, de gammaltestamentliga texterna, säg det snabbt 5 gånger. Men där kan man i alla fall se att det utvecklades så småningom en förväntan om en kommande messias gestalt. Det vill säga en smord kung som man sa skulle befria Israel från rådande mörker och förtryck. Och denna förväntan växer sig kanske tydligast fram ur Guds löfte till kung David, som ju var Israels stora kung. Och det här löftet som Gud ger till David kan man läsa om i Andra Samuelsboken kapitel 7. Men kortfattat så handlar löftet till David om att Gud säger att han ska låta en ättling till David för alltid sitta på tronen. Att Davids kungavälde ska bestå. Och ni som är någorlunda bekanta med Israels historia i Gamla testamentet vet att Davids dynasti ändå fallerar till slut när folket förs bort i fångenskap i Babylon. Och det här är ju det israeliska folkets stora katastrof, bortförandet till Babylon. Och katastrofen innebar ju även att det inte längre satt någon ättling till David på Israels tron. Hur går det här ihop liksom? Ja, mitt i allt detta så fanns det ju en del folket som fortfarande höll fast vid Guds trofasthet och hoppet om att Gud ändå skulle hålla löftet som han gett till David. För Gud lovat, det håller han. Något man kan hålla fast vid även i kristider. Och hos profeterna kan man se hur detta hopp om en, liksom en förnyad David-dynasti med en ny ättling till David på tronen utifrån det här löftet. Att det här hoppet började vävas samman med förväntningar om framtiden och tidens slut. Alltså kom det profetier om en framtida kung som då var ättling till David som skulle rädda och upprätta Israel. En messiansk kung som då även skulle föra in en ny tidsålder av fred och rättvisa. Och i Lukas evangelium då, så beskrivs ju Jesus redan från början som Messias. Som den smorde frälsarkonungen som man väntade på. I många evangelier, bland annat Lukas, så har vi en del släkttavlor. Och en sak som de gör bland annat är ju att de spårar Jesus släktskap till kung David. Och finns ju där bland annat för att visa att Jesus är ättling till David och därmed arvtagare till löftet. Så Jesus beskrivs som den efterlängtade messias som ska uppfylla de här uråldriga och gammaltestamentliga löftena och komma med befrielse från ondskans förtryck. Och i julevangeliet så kan vi ju läsa ängelns nyhetsrapportering till herdarna där det konstateras att idag har en frälsare åt er, fötts åt er i Davids stad. Han är messias. Och det är fantastiskt goda nyheter. För med andra ord så säger ju ängeln, nu har det hänt. Den efterlängtade messias är här. Det som profeter har talat om och människor har längtat efter och väntat på generationer. Nu är den utlovade messias här. Frälsarkonungen har anlänt. Han som liksom ska föra in en ny tid av fred och rättvisa. Det är fantastiskt goda nyheter. En stor glädje som kanske är väl värt att fira med en kör av änglar ändå. Julens budskap, tänker jag, påminner oss om att Guds löften är sanna. Det Gud lovat, det håller han. Och det är något man kan klamra sig fast vid som ett typ av ankare i kristider då allt ser mörkt ut. Det Gud lovar att det håller han. Så vilket löfte håller du fast vid? Har du ett löfte ifrån Bibeln som du kan hugga tag i när det börjar blåsa upp till storm i livet? Kanske har du ett löfte som Gud har highlightat för dig, liksom visat tydligt. Ett löfte som jag återkommer till då och då, det är Jesu ord i missionsbefallningen. Att jag är med er alla dagar, till tidens slut. Det är ett sånt löfte vi kan hålla fast vid. Oavsett vad som kommer framöver så har Jesus lovat att han är med oss alla dagar, till tidens slut. Vilket löfte håller du fast vid? Som vet ju de flesta av oss att det finns ju också den här dimensionen att Gud ofta handlar enligt en annan tidsplan än vad vi otåliga och rastlösa människor ofta förväntar oss och önskar. Eller hur? Och emellanåt så ser också kanske svaret inte ut som vi föreställer oss med våran också begränsade fantasi och perspektiv. Så verkade det i alla fall vara för det judiska folket och deras förväntan på Messias. Hur han skulle vara när han skulle komma. Men det Gud lovat, det håller han, punkt. Ofta blir det kanske bättre än vad vi kan föreställa oss. Men det är något vi kan hålla fast vid och glädjas över även i kristider då allt verkar se mörkt ut. Gud är trofast. Och ängeln sa det till herdarna igen, var inte rädda. Jag bebud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag en frälsare föds åt er. Ängelns glada nyheter gällde hela folket. Och Lukas är ganska tydlig med senare i evangeliet att det är alla folk det handlar om. Det är en nyhet som berör alla. Och även oss som lever idag. Julens glada budskap säger att det finns en frälsare. Att det finns räddning. Det finns förlåtelse. Det finns befrielse. Det finns vila. Det finns hopp. Jesus är Guds stora gåva till mänskligheten. Jesus är alla tiders julklapp. Årets julklapp varje år. På riktigt är det ju så. Det är en gåva till räddning och till glädje. En riktig sån här kärleksgåva där Gud ger faktiskt sitt allra, allra bästa. För att vår historia inte ska sluta med död utan med liv i överflöd. De flesta av oss känner igen den här väldigt bekanta versen från Johannes evangeliet. Att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är Guds hjärta. Och Gud gav oss sin son. Det är en fantastisk gåva som vi får ta emot av nåd utan att ha gjort oss förtjänt av den. Och den gåva vi behöver också. Oavsett vad självhjälpsböcker kan antyda så behöver vi hjälp utifrån. Och det finns hjälp att få. Det är julens budskap. Så låt oss den här julen återigen ta emot Guds oerhörda gåva i Jesus. För första gången eller för 71:e gången. Frälsaren, han som har förmåga att rädda, befria och hela oss. Låt oss gå till honom med allt som tynger och oroar oss. Vidare så ger ju även ängeln instruktioner till hur herdarna ska hitta den här nyheten som man pratar om, Messias frälsaren. Ängeln säger, och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Man kan ju fundera lite över vilken bild herdarna hade av den här Messias gestalten som man väntade på. Jag tror kanske inte att bilden de hade framför sig var ett nyfött spädbarn som gör vad alla spädbarn gör. De äter, bajsar, sover och däremellan skriker de, eller hur? Eller har de någon annan? Nej, det är det de gör. Så. Och det är ju faktiskt helt otroligt om man tänker efter att när Gud kliver in i berättelsen så gör han det som ett spädbarn. Med allt som det innebär av ömtålighet, av svaghet, av, ja, ni vet. Gud blir människa i Jesus. Fortfarande fullt ut Gud men samtidigt fullt ut människa. Gud räds liksom inte för det mänskliga och skäms inte för det mänskliga. Gud väljer inte att väja för det mänskliga utan snarare väljer faktiskt att uppenbara sig i och genom det mänskliga och det som vi kan tycka är svagt. Att Jesus blev människa, det visar att Gud inte är avlägsen eller långt borta utan Gud är en Gud som kommer nära. Immanuel, Gud med oss, är ett av de här namnen om Gud som cirkulerar särskilt kring julen. Gud är en Gud som är med oss, där vi befinner oss. Och Jesus han finns i det mänskliga, i det vardagliga. Så frågan är, känner vi igen Jesu närvaro? Och vart finner vi Jesus denna jul? Hur kommer han till oss? Han som har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Känner vi igen Jesus? En andlig övning man kan göra för att liksom träna sig i att se Gud kan vara så här att varje morgon kort och enkelt be den helige ande visa mig mer av Jesus denna jul. Vart Jesus är mitt i allt annat som också pågår i julfirande. Och varje kväll be sen den helige ande att påminna dig och visa vart Jesus var närvarande under dagen. Jesus finns i både vardag och fest. Han är Immanuel, Gud med oss. Där vi befinner oss, där vill han möta oss med sin kärlek och sin nåd. Så julens budskap det är glada nyheter. Goda nyheter som säger att du behöver inte vara rädd. Guds löften är sanna. Frälsaren är här, han som kan rädda oss. Denna frälsare är nära, han är Gud med oss, ständigt närvarande med sin kärlek i vår vardag. Och ängelns glada nyheter att frälsaren föds, det ekar ju faktiskt än idag. Det slår mig ibland kring julen att i varje kyrka, mer självklart, men också nästan i varje affär och i radio och tv så ropas ju budskapet om Jesus ut via psalmer och sånger som förkunnar frälsarens ankomst. Även om man i Sverige försöker slipa bort de värsta kristna dragen i julens budskap, eller hur? Men julen handlar om Jesus, det är svårt att komma runt. Och det är glada nyheter. Och i slutet av julevangeliet så kunde vi ju läsa om hur herdarnas naturliga reaktion och det de upplevt var att dela med sig av de här goda nyheterna. Vad de fick höra från ängeln om det barn de hade funnit, Messias, det delade de vidare. Och frågan till oss är, vem delar vi detta glädjebudskap denna jul? Vem känner vi som behöver höra orden att du behöver inte vara rädd? Guds löften är sanna. Det finns någon som kan rädda dig. Eller fråga dig, vad har du sett och hört om Gud? Och vem delar du det vidare? Låt oss be att Gud liksom skulle frigöra en frimodighet och en naturlig liksom glädjefull anda. Som liksom säger, vi kan inte tiga med det vi har sett och hört. Det som lärjungarna sa i apostlagärningarna. Vi kan inte tiga med det vi sett och hört. Låt oss be att det skulle få prägla våra liv och vår församling. Inte som ytterligare krav eller något sånt, utan som en naturlig reaktion på det vi tar emot. Låt oss be om naturliga tillfällen under julen. Där vi får dela med oss av Guds glada nyheter. Hans stora gåva, att han gav sin son. Vår värld behöver goda nyheter, eller hur? Våra grannar, våra vänner, vår familj behöver glada nyheter. Så låt oss verkligen aldrig blygas över att dela med oss av julens budskap. För det är goda nyheter. Vi ber tillsammans. Och jag tackar dig Gud för din oerhörda gåva i att du gav oss din son. Tack för vad det innebär för oss idag, Herre. Tack för att vi behöver inte vara rädda. För du är med oss. Tack för att dina löften är sanna. Tack att vi kan hålla fast vid det när det blåser och stormar. Tack för din trofasthet, Herre. Tack för att det finns räddning att få hos dig. Mm. Tack för att du är med oss precis där vi finns. Och jag ber dig helig ande, visa oss mer av Jesus denna julen. Gör oss uppmärksamma på där han finns mitt i allt annat som sker. Måla Jesus tydligare för oss den här julen. Mm. Vi vill ta emot de glada nyheterna som du ger oss. Tack för att det finns hopp och det finns en framtid. Och ge oss också en frimodighet och en glädje och en förundran om att dela vidare det som vi har hört och sett, Herre. Det som vi har fått ta emot ifrån dig. Jag ber om tillfällen den här julen att i all enkelhet och storhet få dela med oss av något som vi har sett och hört till vår granne, vår vän, vår familj. Förbered sådana stunder, Gud. Tack för den du är och tack för det du gör. Amen.